God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio.
Nåd, var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Vi tackar dig kära himmelske far för att du har samlat oss här idag. Vi tackar dig för att du ännu ser i nåd till oss. Att du ännu ger oss några tid. Och vi ber dig nu att du med din gode heliga ande öppnar våra hjärtan. Att du röjer bort sådant som hindrar och förnyar oss i en levande tro på dig, på din älskade son. Så att vi får se och förstå och veta att vi har allt vi behöver i honom. Herre, måla Jesus för oss. Gör honom helt omistlig för våra hjärtan. Amen. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: frukta inte Sion. Låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Tänk vilka underbara ord till Sion, till Guds folk. Sion är Guds folk genom alla tider. Och de orden är inte någonting som bara är sanning någon gång där i framtiden när Jesus har kommit tillbaka och synligt upprättat Sion. Utan redan här och nu säger han det till oss: frukta inte Sion. Gud bor i dig. Till alla som genom dopet och tron är förenade med Jesus, som lever trons liv med honom, så säger Jesus: frukta inte, var inte rädd, du behöver inte vara modlös. Din Gud bor i dig. Genom den helige ande bor Gud mitt i sin församling och i varje enskild troendes hjärta. Jesus, Gud med oss. Gud med oss, Gud i oss. Han, Jesus, är hjälten som frälsar oss, som räddar oss. Och han glädjer sig över dig med jubel. Han ser på dig med lust. Varje enskild som är i Kristus är som en underbar slipad diamant, en vacker ädelsten som Gud fröjdar sig över. Detta är sanningar som vi behöver bli påminna om och som vi behöver påminna oss om också i dessa terrorns tider. När vi märker hur terrorn kommer in också i Europa som närmar sig oss. Och terrorns väsen är ju att skapa rädsla, skräck, osäkerhet. Terrorns väsen är att han vill få oss att känna att oro, var ska det komma nästa gång? Går jag säker? Också i denna situation säger Herren till dig: var inte rädd. Himmelens och jordens skapare, din frälsare som dog för dig på korset, han är med dig. Du lever i en orolig värld. Men du kan veta att ingenting drabbar dig av en slump. Ditt liv, dina tider är i Herrens händer. Herren säger att om han låter dig möta svårigheter eller om han låter dig drabbas av olycka, så har han ändå full kontroll. Han säger till dig: du är mitt älskade barn. Mitt barn som jag kommer att bevara och ta hand om, så att du når fram till mitt eviga rike. Och vi ska återkomma till detta lite kort också i slutet av predikan. Att Gud är med oss, det kommer alltså inte bli mer sant på den yttersta dagen, när Gud har skapat nya himlar och ny jord. Men då kommer det bli synligt. Då kommer Guds folk se det med sina ögon. Det som redan nu är en verklighet, att Gud bor hos oss. Då ska det bli synligt att Herren känner de sina. Då kommer vi se att han har varit med och lett sitt folk varje steg. Här har Guds folk vandrat i tro utan att se. Men Gud har sett på sitt folk med översvallande kärlek och barmhärtighet. Gud har mitt i denna världen sett på sitt folk som ett folk som är alldeles felfritt, fullkomligt, som är iklätt Jesus. Han har, på grund av att han har samlat alla folk redan nu, som det står hos profeten Jesaja, att han ska förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring. Det har han gjort när han samlade alla folk i Jesus Kristus på korset och utgöt över honom hela sin vredes förbittring. Och så kan han nu ösa nåd, kärlek och barmhärtighet över alla som kommer till Jesus. Men i dagens liknelse, berättelsen om hur det ska bli på den yttersta dagen, är det tydligt att det Gud ser och det vi människor ser inte alltid är detsamma. Inför mänskliga ögon så var alla dessa 10 jungfrur likadana. Hade samma förhållande. Men i Herrens ögon var det en helt avgörande skillnad mellan de oförståndiga och de förståndiga. Det var så en avgörande skillnad att de oförståndiga inte kunde släppas in i bröllopsglädjen. Att Jesus sa: jag känner er inte. Denna liknelse är hämtad från den tidens bröllopssederna. De hade alla blivit inbjudna till bröllopet. De skulle inte vara med där vid brudens hem när brudgummen hämtade bruden, utan de skulle följa med brudparet sedan när de kom, för att när han skulle ta dem till det nya hemmet. Till bröllopsfesten. Det verkar som det skedde sent på kvällen eller natten, och de skulle gå i fackeltåg. De hade förmodligen någon slags fackla som doppades i olja. Och de förståndiga, de hade förstått att det här kan ju dröja. Så det gällde ju att man kunde inte bara doppa den där i facklan i olja en gång, utan man behövde ha med sig mer olja för att kunna fylla på, för att den skulle kunna brinna. Och vi ser också att den olja som behövdes, det är inte någonting som de kunde ge vidare till den andra på det sättet, utan det måste vara någonting som varje var och en hade tillgång till personligen från källan. Och Jesus säger att himmelriket ska liknas vid det som skedde. Och Jesus talar här om hela sin yttre församling. De 10 jungfrurna. Här är alltså en bild på den kristna församlingen. Alla som på ett eller annat sätt förhåller sig till den kristna kyrkan. Till den synliga församlingen. Men alla var inte beredda. Och det ska också få oss att tänka att det inte är automatiskt så att man är beredd att möta Herren bara för att man tillhör en synlig församling. På den dagen så kommer det alltså att finnas människor, säger Jesus själv, som trodde att allt stod väl till med dem. Som trodde att de kände Gud och att han kände dem. Att de skulle få vara med i den eviga festen. Men som får märka att de ställs utanför. Tänk de allra mest fruktansvärda orden man kan få höra på den dagen. Från Jesus. Jag känner dig inte. Det är ord från himmelens och jordens skapare. Det är ord från domaren på den yttersta dagen. Det är ord som aldrig kommer att kunna överklagas. Ett domslut som står fast. Jag känner er inte. Självklart är det så att Gud känner alla människor i den meningen att han vet allt om oss. För det är han som har gett oss livet. Och han är allvetande. Men han känner inte alla som sina egna. Och Jesus känner inte igen sig själv hos alla människor. För det är här den avgörande saken ligger. Om Jesus säger att jag känner dig eller jag känner dig inte. Om han själv känner igen sig själv. Känner igen sin egen rättfärdighet. Känner igen den vita, rena skruden. Känner igen den förlåtelse som han vann åt oss på Golgata. Det är det som är skillnaden. Det är inga personliga egenskaper hos oss, utan det är skillnaden på att vara iklädd Jesus eller inte. När vi iklädda Jesus, renade i hans blod, då känner Jesus oss. I slutet av bergspredikan talar Jesus också om detta. Inte ska var och en som säger herre, herre till mig komma in i mitt rike, i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, herre, herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar. Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Här var människor som varit ivriga i tjänsten för Jesus. Som hade varit fullt upptagna med att tjäna honom och gjort under tecken i hans namn. Men Jesus säger, jag känner er inte. Det helt avgörande felet de hade gjort var att de varit fullt upptagna av sin egen tjänst för Gud. Och inte av Jesu tjänst för oss. Och på det sättet så hade de blivit helt inkrökta i sig själva. Och missat det helt avgörande att Jesus har gjort en tjänst för oss. Så att han öppnat himlen. Det är den tjänsten som den helige ande vill få våra hjärtan, våra ögon fästa vid. Det som Jesus har gjort. Då är himlen öppen för dig. Sen följer att hjärtat blir tänt till att göra tjänst för honom. Men det helt avgörande och grundläggande är Jesus tjänst för dig. Jesus säger alltså att en dag ska dörren stängas. Och det kan bli för oss på den dagen då han kommer på himlens skyar. Eller det kan bli i vår dödsstund. Dörren blir, då är liksom tiden för att lära känna Jesus så att han får lära känna oss förbi. I ljuset av det förstår vi att det är helt avgörande att vi här och nu lever försonade med Gud. Men också lever försonade med våra medmänniskor. För vi kan inte leva i oförsonlighet med våra medmänniskor och samtidigt vara försonade med Gud. För att leva i oförsonlighet med medmänniskor, det är att försvara synd. Och att försvara sin synd, det är att ställa sig utanför Guds nåd. Så skriver aposteln i Efesierbrevet, 4:e kapitlet, att vi är kallade att förlåta våra medmänniskor så som Gud i Kristus har förlåtit oss. Och då kan vi fråga oss, hur förlåter Gud? Hur har Gud förlåtit oss i Kristus? Jo, han vann förlåtelse åt oss på Golgata kors. Så att vi kan säga att Gud förlät våra synder på korset. När Jesus dog en gång för alla. Så nu väntar Gud där med öppna armar med en fullkomligt färdig förlåtelse så att han redan har förlåtit oss när vi kommer. Precis så är vi kallade att möta våra medmänniskor. Redan innan de ber om förlåtelse är vi kallade att förlåta dem. Och även om människan inte har förstått att de gjort mig illa, eller om de inte vill be om förlåtelse, är jag kallad att förlåta dem i mitt hjärta. Även om de aldrig kommer och ber om förlåtelse. För jag kan inte låta mitt hjärta fyllas av oförsonlighet och bitterhet. Nu vet vi det, och det måste vi ha respekt för gentemot varandra, att onda ord och handlingar kan skapa djupa sår i hjärtat som kan behöva lång tid för att läkas. Och det kan vara så att det är mycket svårt att förlåta den som har gjort en illa. Vi vet att det är människor som har fått blivit utsatta för mycket svåra saker. Men det är en avgörande skillnad på att inte kunna förlåta och att inte vilja. Om jag inte vill förlåta, då får jag be Gud att han omvänder mig. Men om jag inte kan förlåta, då får jag be Gud att han hjälper mig. Att han ställer saker och ting till rätta så att det blir möjligt. Att han helar såren och så vidare. Men det är nu, under vår nådatid, som vi har möjlighet att bli försonade med Gud och med våra medmänniskor. Hur kan jag då veta den helt avgörande frågan att jag är känd av Herren Jesus? Hur kan jag vaka och vara beredd? Vaka därför, säger Jesus. Vad innebär det att ha olja på sin lampa? Hur ska jag kunna veta att jag verkligen är Guds barn? För det är verkligen så att jag många gånger har misslyckats och gjort både Gud, gjort så att säga, brutit både mot Gud och mina medmänniskor. Det finns en, när Jesus talar till församlingen i Laodicea i Uppenbarelseboken. Så står det, han säger ju till dem att de varken är kalla eller varma utan ljumma, och att han vill spy ut dem ur munnen. Vad är det då som är problemet? Jo, du säger att du är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. De var varken varma eller kalla, de var ljumma. Att de menade sig vara rika och inte behövde någonting. Inte behövde Guds nåd. De menade att allt stod väl till där i församlingen. Men på slutet av brevet till Laodicea så står det att Jesus står utanför och bankar på. Så Jesus var inte där inne. Han var inte behövd. De klarade sig utan honom. Han stod utanför och så ville han så gärna komma in. Han ville bli behövd. Han ville ge förlåtelse och nåd. Men han var utestängd. Att ha olja på lampan. Det är att vara beroende av Jesus. Att leva av hans nåd. När du vet att du kommer aldrig klara att möta Gud utan Jesus. Och så vänder du dig till honom. Så du förlåter. Saliga är de som är fattiga i anden, säger Jesus. De tillhör himmelriket. Alltså, du som vet att du behöver Jesus och vänder dig till honom, du har olja på din lampa. Du är helig, du är rättfärdig, du är fullkomlig inför Gud. Och Jesus känner igen sig själv i dig. Du har en gång blivit döpt och iklädd Jesus. Och du som behöver honom, hos dig ser han sig själv. Han känner dig. Och därför kan du med frimodighet säga att Gud bor i mig. Han är min hjälte som frälser mig. Han har ställt i ordning en evig fest åt mig och där ska jag få vara med för hans skull. Och därför kan du också vara trygg även i en tid då terrorn kryper närmare oss. För du behöver inte frukta, säger Jesus i evangeliet för ett par söndagar sedan. I Lukas 12. Var inte rädd för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Alltså, var inte rädd för dem som bara kan döda dig. De har ingen makt efter döden. Men frukta honom. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i henne. Alltså Gud som har makten också efter döden. Men när du fruktar honom så behöver du inte vara rädd. För Guds fruktan handlar inte om rädsla för Gud. Utan snarare då om att du är rädd för att komma bort ifrån honom. Du behöver inte vara rädd. Han säger, säljs inte 5 sparvar för 2 öre och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Tänk på det att Gud har sådan omsorg om dig så att han har full koll på också den lilla detaljen. Hur många hårstrån du har på ditt huvud. Du behöver inte vara rädd. Och så säger han, du är värd mycket mer än många sparvar. Ja, du kanske tänker att en sparvar är ju inte så mycket värda. Hur mycket är jag då värd? Det kanske ändå inte är så mycket. Jo, hur mycket är du värd? Du är värd Guds sons blod. Tänk på det. Du är värd. Du har samma värde i Guds ögon som hans egen älskade son. Det är ett ofattbart högt värde Gud har satt på dig. För han friköpte dig med sin egen sons blod. Det gick inte att finna något högre pris att betala med. Och det är ditt värde i Guds ögon. Och därför säger Gud till dig, var inte rädd. Du är min ögonsten som jag har köpt med mitt blod. Och som jag tänker att bevara och ta hand om och skydda. Och så en dag ska jag föra dig in i det rike som aldrig tar slut. Där terrorn för alltid är borta. Där synden för alltid är borta. På den nya jorden där rättfärdighet, glädje och frid bor. Det är ditt värde. Så min vän, se aldrig ner på dig själv. För Guds värde, det värde Gud har satt på dig, är hans egen sons blod. Så får du, som Johannes skriver om i sitt första brevs 4 kapitlet, se på den kärlek som Gud har älskat oss med. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och det är den kärleken, säger Johannes, den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Så att när du blir rädd, när du blir oroad för dina egna synder, dina egna fall, när du blir rädd för sånt som händer i din omgivning, så se på Jesus Kristus. Ta emot honom i nattvarden. Tala med honom i bönen. Han, den fullkomliga kärleken, driver ut rädslan och bevarar dig till målet.